Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
...376 matcher för Modo gjorde tvillingarna Sedin, Daniel och Henrik i elitserien nuvarande Svenska Hockeyligan. Sedinarna som ju precis nyligen blev invalda i NHLs Hockey Hall of Fame. Och när Daniel Sedin gjorde sitt 376 NHL-mål så nådde han samtidigt drömgränsen 1000 poäng. Han och Henrik, enda brödraparet där båda spelarna nått denna milstolpe. Poängmässigt totalt främsta brödraparet givetvis Wayne och Brent Gretzky, men med betydligt mer ojämn fördelning mellan de båda brorsorna. Det var veckans Wayne nummer ett. 376 gjorda mål är klubbrekordet för Los Angeles Kings under en NHL-säsong och den toppnoteringen kom i slutet av 80-talet efter att en viss Wayne Gretzky anslutit till laget och legat bakom nästan hälften av de målen. Där har vi veckans Wayne nummer två. Tidernas främste spelare i den amerikanska basketligan NBA när det gäller antalet blockade skott per match var Houston Rockets-legendaren Hakeem The Dream Olajuwon. Under sin allra främsta NBA-säsong så blockade han 376 skott. Anthony Bernardo är den första och hittills enda man som slutfört 5 olympiska maraton. Han är från Andorra. Deras landsnummer är 376. 3-7-6 som är tredje raka guldet i tre steg i OS 76. Den kluriga kombinationen gäller Viktor Sanejev när han i Montreal 76 vann sitt tredje guld i rad i Sovjetunionens dress. Och där i Montreal tog ju också Nadia Comaneci under de spelen i Kanada 3 OS-guld i gymnastik 76. Och som en avslutning på det temat, 376 som tredje OS-medaljen i karriären tog Ulrika Knape i simhopp 76. Knape som ju blev olympisk mästare redan 4 år tidigare i München. Både Knape och Comaneci kärleksbombade i sporthuset sedan tidigare i avsnitt 55 respektive 340. Men här är avsnitt 376 av sporthuset med Tommy Åström här och Lasse Granqvist närmast där på plats på fotbolls-VM i Qatar.
Hallå där, vi börjar det här avsnittet av Sporthuset i VM-staden Doha i Qatar. Där vi ju på den tredje VM-dagen fick uppleva en av de absolut största knallarna, överraskningarna. Nästintill chockartat i alla fall för Argentina när de förlorade till Saudiarabien som ju till följd av segern i VM-matchen med 2-1 utlyste nationell helda. Tommy kommer tillbaka, han är inte med här i Doha. Han är ju hemma och kämpar i snön. Men han återkommer senare i sporthuset, bland annat med en kärleksbombning av en annan Tommy, hockeyprofessorn Sandlin. Vi ska såklart snacka om tidernas hockeygala också som ju Tommy var på och en del annat också. Men vi börjar här i Doha och det är min gäst i sporthuset. Och därmed välkomnar jag Olof Lund.
Stort tack, kul att vara med.
Ja, vad är det här för VM egentligen?
Ja, på många sätt är det ju ett vanligt VM eftersom sportsligt. Men sen är det ju ett mycket ovanligt VM på alla möjliga sätt. Med all från kritiken och kampen från Gianni Infantino och FIFA-presidenten och One Love-bindlar och folk som stoppas med regnbågsfärdiga grejer på läktaren. Och, ja, politik och allt vad det handlar om, det är ju en enda röra.
Titta tillbaka på ditt senaste år. som journalist. Jag menar, du har skrivit en bok exempelvis, du är författare, du finns på DN Kultur med flera sidor och på första sidan och Sydsvenskan och varenda, helt plötsligt har ju kulturkritiker, litteraturkritiker kommit och tittat på det du skriver och gör också, och allting kopplar hit. Hur ser du på det senaste året?
Det har ju varit ett speciellt år, och egentligen kan man säga att det tog avstamp med att jag var här med min kollega Johan Thåland och gjorde lite reportage, träffade migrantarbetare, VM-chefen Nasser Al-Khater, ganska precis ett år i och med att det var en ceremoni då för nedräkningen, ett år kvar till VM i Qatar. Och sen kom ju den ryska invasionen med alla dess följder på idrotten, och att det på något sätt blev intressant att prata om den här världen och just det här gränserna flyter samman med politik, idrott, även handel och liknande. Och där ju idrotten efter Rysslands invasion tvingades ta ett politiskt beslut att kasta ut Ryssland. Det gillar ju inte idrotten. Och det har gjort att för oss som intresserar sig av dessa ämnen och så är det klart att det finns en efterfrågan. Sen har jag kanske eldat på det med boken kring Qatar, men som ju också tar upp sportswashing eller sporttvätt och liknande. Försöker bredda bilden och ta den fram hit. Så det har ju gjort att det har funnits ett stort intresse, vilket ju är roligt.
När jag läser boken så och stannar upp en stund, så får jag känslan av att framtiden, om vi nu pratar stor idrott, fotbolls, alltså världsmästerskap i fotboll, olympiska, framförallt sommarspel, men alltså den typen av så ser jag inte var det ska sluta någonstans, annat än att det går åt vad man då i grunden skulle kanske kunna känna är fel håll med stora idrottsevenemang, exempelvis här i Qatar, eller utökning av antal nationer i ett världsmästerskap i fotboll som kommer urholka konkurrensen och så vidare och så vidare.
Ja, jag delar ju den lite mörka bilden. Sen kan man ju, om man vill titta lite positivt, så kan man ju säga att de närmaste EM, VM, sommar-OS, vinter-OS går faktiskt i demokrati ända fram till Brisbane 2032. Sen finns ju Saudiarabien där som ju vill ha VM 2030 ihop med Egypten och Grekland. Och det finns ju, jag menar, Qatar vill gärna ha sommar-OS 2036. Det här kommer väl inte dö ut, och sen, jag menar, det här symboliserar väl också den moderna fotbollen, den som många supportrar vänder sig emot. Och jag har svårt att se vad man ska hitta ut ur denna vägen, just med tanke på att världen är verkligen delad. Fotboll disunites, kan man nästan säga, även fall Infantino säger att den förenar, så gör den ju inte det. Jag önskar jag kunde se vad det tar vägen, men det tror jag faktiskt ingen riktigt kan göra.
Hur ser du på dem som väljer att bojkotta VM med grundval av den nation som arrangerar det? Exempelvis, jag tänkte säga din kompis, men du är ju med i Alla mot alla och är kanske en av de allra mest färgstarka deltagarna. Det är svårt att hitta någon som är mer av då, i den beskrivningen. Med Fredrik Wikingsson, som ju för övrigt intervjuade dig också när du hade din bok släpptes på Volantförlaget, så gjorde han en strålande intervju med dig för övrigt, för jag var där. Men han säger, inte en frame, jag kommer inte titta på en bild från VM. Jag vägrar titta på den här fotbollen som levereras här. Vad säger du om en sån inställning? Förutom att det är upp till var och en givetvis, men vad säger du om den i grunden?
Att den ändå lite förvånar om man är lite fotbollsintresserad, eftersom ett VM är ett VM oavsett. Om man ska dra så tvära, jag kan inte göra det. För mig är inte världen så svart eller vit. Och att jag kan skära ut Qatar-VM och så plocka bort det och så känner jag att jag ser inte en frame av det, då mår jag lite bättre. Jag förstår inte det. Men samtidigt, du är inne på det, folk gör vad de själva är sugna på. För mig är det ändå liksom så att det är svårt för mig när Sverige öppnar ambassad här och handlar här. Jag tycker det är mer sofistikerat påverkan på något. Eller liksom, jag tror att vi måste förhålla oss till det här. Eller att, nu tror jag inte Fredrik Wikingsson har sina pensionspengar placerade i sjunde AP-fonden. Men när jag liksom upptäckte, eller jag fick Fair Finance Report, och de har pengar i hotell och bygg, två booming business inför VM. Ja, men det är ju massa svenskar som har pengar här indirekt, så att säga. Att då liksom känna att jag klipper bort VM, nej, det fattar inte jag.
Vi får en lyssnarfråga här från en lyssnare som heter Jonas Styrman. Han skriver så här: vore det inte väldigt lämpligt att svensk media inte sänder och rapporterar från fotbolls-VM i Qatar? Media med all rätt är väldigt snabba och tydliga på att hugga på lag och idrottare som gör tveksamma val runt och kring länder som finns i området runt Qatar. Samtidigt så kanske någon behöver vara på plats för att kunna rapportera om vad som sker bakom kulisserna. För mig hade det varit väldigt bra om media inte väljer att sända från Qatar, lite för att förmedla sin ståndpunkt gentemot FIFA med flera. Jonas Styrman skrev så. Säger du?
Det är en synpunkt som en del har. Jag menar, jag får liknande mejl och jag så, jag menar, Johan Esk har ju drivit det i DN och så. Och, ja, men det är klart att man kan förstå det, men jag tycker att medias uppgift är att rapportera och att det ändå är ett fotbollsmästerskap för de här. Det är kanske en av världens största nyhetshändelser att vi inte skulle sända eller rapportera det. Det är klart att man kan gå in och ifrågasätta, ska SVT och TV4 köpa det här? Ja, nu är ju Peking-OS avslutat, så att man får ju inte i den här debatten gå tillbaka, för att då är man, sysslar man med whataboutism. Det skiter jag i, för jag sysslar med det. Varför var det ingen som krävde att Discovery skulle lämna tillbaka rättigheten? Varför jublade folk åt Sara Hector och Nils van der Poel? Och då var det ingen liksom, vad är det som gör att Qatar är som, eller liksom, jag kan skämmas lite när jag tänker tillbaka på hur det var i Ryssland 2018, både medialt, men jag menar, då sålde landslaget slut på supporter, tror jag, för det var sån tryck kring det svenska landslaget som gick till en VM-kvartsfinal. Då var det ingen, eller väldigt få, som skickade den typen av mejl som var arga. Så att hela debatten har ju skiftat, och det tycker jag väl egentligen bra, att vi pratar om de här frågorna, att vi lyfter upp dem och kanske också ser den bredare bilden. Hur ska vi ha det med de här diktaturerna? Ska vi handla med dem, men inte fotbollmästerskap? Var drar vi gränsen?
Jag bara som parentes säga att Filip Hammar och Fredrik Wikingssons Alla mot alla har ju tagit över en del av underhållningskvoten på frågesporter. Det är rätt mycket av det faktiskt. Min mor, som är långt över 90 år, eller snart 91 ska jag säga, älskar Alla mot alla. Alltså, bara apropå Fredrik Wikingsson och Filip Hammar och på dig då.
Sill. Tack Olof, du får sätta dig.
Fan!
Så man gjorde?
Så det gör man inte!
De har ju också på sig. Jo, det var inte ut dem där.
Det var något av det jävligaste.
Vad gjorde han då?
Nej, men alltså, det var Olof! Alltså.
Jag förstår att han är frustrerad, Olof. Jag knappt tittar ditåt nu, för jag vet hur mycket det här stör honom.
Ja, men
det är ju så att du ger ju taktik till de andra. Jag är så jävla förbannad. Vadå
taktik? Det var väl ingen...
Nej, men inte du, utan den andra tomten som sitter bredvid. Nej, fan Filip, du har gått över gränsen. Över gränsen.
Det är 3 poäng till Olof och Ebba som vinner med 27-18. Grattis!
Men vad har du för humör?
Nej, men jag kan ju bli lite eldig, absolut. Och egentligen är det faktiskt mest att jag blir förbannad på mig själv. Och när jag då är mitt inre förbannad på mig själv för att jag inte kan någonting som jag tycker jag borde kunna. Som jag är uppvuxen i Lund och rätt akademisk familj, så där det var höga krav på vad man borde kunna, och det levde jag ju inte upp till. Men nu har det ju satt sig i mig, så att jag blev liksom besviken på mig själv. Och när jag då, Filip Hammar framförallt, går på mig, så blev jag förbannad. Och det jag har lärt mig efter att ha varit många år i FIFAs värld är att Alla mot alla och Filip och Fredrik, det är lika ruttet som FIFA. Jag kan inte vinna, trots att jag borde ha vunnit flera gånger.
Okej, vi får se när svar kommer på det. Tillbaka till, det finns en sportjournalistisk del i det här, eller förlåt, en journalistisk del i det här. Du skriver om det i din bok också. Jag vill ha din tagning på det här också, för ämnet intresserar mig mycket. Johanna Frändén, Aftonbladets profilerade krönikör, avstår ju att vara och bevaka VM här i Qatar. Hon skriver så här: jag tillhör i grunden de som anser att medierna är de sista som ska överge krig, politiska konflikter, manipulerade val och korrumperade mästerskapsarrangörer. Oavsett händelse finns det en poäng att journalister är på plats. Men, skriver Johanna Frändén, den här gången tänker jag inte åka dit. Jag vill inte vara en del av hela propagandamaskineriet. Det här sätter ju punktar ut frågan journalist på plats. Varför det?
Ja, det är ju en intressant poäng. Jag tror hon skrev krönikan 2019 på hösten, samma höst som Aftonbladet visade det första av två klubblags-VM i Qatar, som man visade två år i rad, och man gjorde rätt stort på sajten att man kunde se det vid deras plustjänst. Apropå det här, det är svårt liksom när man, vad ska man göra då? Som, ska jag säga upp mig på TV4 som sänder det här? Eller jag menar alla TV-bolag i Sverige och radion, vi får inte glömma bort radion som också är här och jobbar, sänder från, ja, de här länderna. Och jag, för mig är det självklart att vara där. Och jag, om jag sa att jag inte kunde åka till Qatar, ja, men jag kan ju inte bevaka Paris Saint-Germain då, för att de ägs av Qatar. Det är ju för mig en mycket mer sofistikerad form av sporttvätt. Här pratar ju alla om migrantarbetare och kvinnors rättigheter och liknande. När det blir Paris Saint-Germain, när Zlatan Ibrahimovic, Kosova Aslan i Karin Seger under en period spelade där, så ställer vi inga frågor till dem om det här som vi gör om Alexander Isak. Det är inte så att jag vill ställa Alexander Isak till svars, men jag vill fråga hur har han resonerat kring att gå till Saudi-ägda Newcastle? Om jag skulle börja dra de gränserna, men jag kan inte bevaka Premier League då heller, för där äger både Saudi-Arabien och Abu Dhabi, som i princip inte är bättre än Qatar. Då får jag stryka det, och det blir väldigt, väldigt svårt med så skarpa gränser. Jag menar, hur ska man ställa sig till de pengar som kommer till AIK via Real Sociedad, som egentligen kommer från Saudi-Arabiens Public Investment Fund. 13 miljoner trillar ner på AIKs konto. Hur ska man ställa sig till det? Alltså, det blir väldigt svårt. Jag kan inte dra den gränsen. Och sen får alla, journalister är människor, de måste dra sina gränser. Men ja, jag menar, det är Paris Saint-Germain. Vi har ju skildrat det väldigt mycket, och det är för mig, jag menar, jag tror folk mer kopplar ihop PSG runt om i världen med Mbappé och Neymar och nu Messi, vilken frontlinje. Jag tror inte de tänker på att de här pengarna kommer delvis från ett land som, eller helt från ett land som delvis lever på migrantarbetare, bedriver rovdrift på migrantarbetare och alla andra problem som finns.
I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years before starting to give moral lessons. This moral lesson giving, one-sided, it's just hypocrisy.
Smått historiskt får vi faktiskt kalla Gianni Infantinos, det är ju FIFA-presidenten, och hans tal på en timme dagen före VM-inledningen när hela världens media var samlad. Jag vet ju, Olof, du var där, du var på plats, och Infantino löpte ju snudd fullständigt amok alltså. Och talet har ju fått kraftfull kritik från stora delar av fotbollsvärlden. Allra mest och tydligast dock, skulle jag påstå, från fotbolls-Europa, för det är ju i huvudsak företrädare för europeiska fotbollförbund som invänder mot Infantino, som invänder mot FIFA när det gäller beslutet att lägga fotbolls-VM i Qatar och en del andra saker. Motståndet kommer ju inte, som jag känner i alla fall, från Afrika, från Asien eller Amerika, i alla fall långt ifrån på samma sätt. Hur ser du på det, Olof?
Ja, det är ju en tydlig uppdelning väst mot öst. USA är ju, de hade ju till och med sitt klubbmärke, säger jag, landslagsmärke i olika färger, lite regnbågsfärger, inte rent regnbågsfärger, men olika färger på sin bas här i Qatar, så att även de är ju med. Nej, men det är ju väst mot öst, och det här rider ju FIFA-presidenten Gianni Infantino på, för att han vet att ute i många länder i Afrika och Asien så är man ju trötta på den här. Dels finns det en trötthet mot Europa under lång tid naturligtvis, jag menar alla spår av kolonisering och liknande. Sen finns det ju det här, en slags fotbollskolonialism, där man ju åker till länder i Afrika, tar talanger till Europa, förädlar dem, säljer dem, vinsten stannar där. Samtidigt kommer Premier League, Champions League via UEFA och då ligan i England och suger upp de största tv-pengarna för att folk vill se de ligorna, de vill se sina stjärnor. Gianni Infantino är ju en maktspelare på det sättet att han har ju sett denna konflikten, och han spelar ju stenhårt på denna konflikten och har ju kört, om han, när förslaget om VM var ett annat år kom, så lät han ju Saudiarabien lägga det förslaget. Nu i lördags i ett snart historiskt tal, så där han ju höll en monolog på en timme, så var han ju själv budbäraren där han liksom fullständigt slaktade Europa mycket. Och det är för många krafter som inte gillar det
vi i Europa håller på med.
Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Alltså Gianni Infantino, vad var det mest i ögonfallande eller märkliga, eller det som du skulle säga det här stack ut allra mest i det han sa?
Det var egentligen hans ilska som gick och genom egentligen hela talet, att liksom, hur i helvete kan någon kritisera FIFA, Qatar, som har gjort mer för migrantarbetarna än någon annan, och så drog han alla möjliga paralleller. Men just den underliggande ilskan mot alla kritiker, det var egentligen, sen fanns det ju 100 grejer, men den underliggande ilskan och lite arrogansen också när han liksom fick en fråga, vad säger du till fotbollssupportrarnas bojkott? Ah, de kommer kolla ändå. Det är liksom ilska och arrogans och lite storhetsvansinne.
Tack så mycket, Olof. Vi är ju här och kamperar ihop och bevakar VM för samma uppdragsgivare, TV4. Så jag är ju medveten om ditt schema. Jag är mycket glad över att du sprängde in några minuter tillsammans med Sporthuset. Tack så mycket för det. Sover du överhuvud? Alltså, hur ser det ut? Får du ihop sömn eller är du ständigt i produktion?
Nej, jag är inte ständigt i produktion och jag sover en del och så. Det var med, nu ska det lägga sig lite i varje fall. Men det är klart, det är mycket för att det är fotbollskanalen, det är poddar och sånt. Samtidigt tycker jag det är otroligt roligt och så vill jag... jag sover en del i varje fall.
Tack så mycket, Olof Lund.
Tack själv.
Sporthuset 376.
Ja, men då har jag skottat mig fram till mikrofonen igen här ifrån Gustavsberg. Tack Lasse Olof Lund där borta i Doha, och ja, boken Templet i öknen, läs den. Det är ju många som har engagerat sig i våra samtal om det ryska anfallskriget, och för det Olof var inne på den koppling också, intressant att det ryska anfallskriget har liksom gett svallvågor i form av att de har blivit mer intresserade av den här typen av politik och idrott ihop, märker vi också bland våra lyssnare. Men då tycker jag att den här är verkligen den ultimata guiden till olika tankesätt, Templet i öknen, så läs den.
Mm. Det är lite spännande om man får hejd på Olof i något tillfälle och kan ta och samtala över en kopp kaffe, så är ju den här fördjupade delen när man också inser komplexiteten i de här frågorna. Det är ganska givande att sitta och fundera själv en stund faktiskt.
Och intressant att se hur det här fortsätter sportsligt nu också, Lasse. För när vi spelar in det här så har det alltså gått 3 VM-dagar och du har kommenterat 2 matcher, premiären och dessutom Frankrikes segermatch mot Australien. Och det för oss in på våra lyssnarinskick gällande introt här i början av programmet via @sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Det heter ju också vår hemsida. Det var ju maffig leverans från Erik Dahlberg, Mikael Andersson, Martin Paulsson, Thomas Engström, Lennart Skott, Mikael Häggström, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd och dessutom en bonusgrej här ifrån Rickard Ljung. Han skickade in det här. Den franska anfallsstjärnan Thierry Henry gjorde 376 matcher för Arsenal. Och på dessa 376 gjorde han 228 mål alltså för klubben, flest i Londonklubbens historia. Och så kommer han in på kopplingen till VM då, Henri, och då kanske du kan fylla på, Lasse, för du kanske vet vad han kommer komma in på.
Ja, Olivier Giroud har ju gått upp på lika många mål nu då, assisterad utav Kylian Mbappé, så gjorde han sitt mål nummer 51 i historien och är lika med Thierry Henry nu, ivrigt uppvaktad utav Mbappé för övrigt, som nog känner att han kommer ha goda förutsättningar att ta det där rekordet. Han är några år yngre och lite till får man väl ändå säga, skiljer väl 13 år tror jag till Giroud, och står ju snart på 30 mål, så han håller ett tempo i landslaget för Frankrike som är värt att stryka under, så är det. Men det var också en liten detalj, men det verkade vara dugligt harmoniskt i franska laget. Nu vann de lätt mot Australien, men firandet utav Olivier Giroud och liksom det sättet de försökte hjälpa honom till mål. Jag tänker på Adrien Rabiot, den centrala mittfältspelaren som har varit skicklig i Juventus och har fått i ett ganska passivt lag i övrigt i och för sig, men ändå. Han hade chansen att bli tvåmålsskytt i matchen, men gav Giroud ett öppet mål istället. Den där typen av grejer visar att man hjälper varann framåt, så att säga.
Och annars, med tanke på min förhoppning om en drömfinal mellan Brasilien och Argentina. Nu har ju Brasilien ännu inte gått in i turneringen. Det kommer ju denna torsdag, va, mot Serbien, när den här podden kommer ut.
Det stämmer, det är en 20.00 start samma dag som podden kommer ut.
Men Argentina har ju inlett och aj, 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 aj.
Sensationen är ett faktum. Messi och hans mannar förlorar. Messi och Argentina är i brygga i öppningen och Saudiarabien spelare, ledare, publik jublar å det vildaste.
Papelón. Hazaña de Arabia Saudita. Argentina perdió 2-1 en su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022. Los jugadores argentinos no lo pueden creer. Messi saluda.
Ja, först hörde vi Jonas Enarsson på Radiosporten och därefter hur det lät i argentinsk tv när Saudiarabien den tredje VM-dagen besegrade Argentina med 2-1. Och som kommentatorn sa här, de argentinska spelarna, de kan inte tro det. Reaktionerna i Qatar kring det här?
Jag hamnade tillsammans med argentinska supportertransporter från arenan då, för jag skulle till internationella radio- och tv-kontoret. Och det var chock. Det var chock. Det var människor med tomma blickar, de såg hopsjungna, alltså en vanlig människa på 1,75, han var inte ens 80 cm. Så det var alltså en chockartad argentinsk supporterskara. Den där matchen mellan Argentina och Saudiarabien hade ju också publik som var livlig. Mängder med saudier som dök upp. Det är ju ganska nära mellan Saudiarabien och Qatar. Annars har ju intrycket varit att det var ganska tyst på läktarna. En ganska konstig känsla faktiskt. För Saudiarabien, detta är att slå fast kanske den största skrällen i VM-historien. Och så finns det de som har upplevt Argentina-Kamerun i öppningen 1990, eller de som pratar om England-USA från 1950. Och,
ja, Graysnote statistikbolag, det blev till och med någon slags uträkning, såg du det?
Ja, visst. Ja,
de har räknat ut att det var 8,7% chans till seger för Saudiarabien, och det är den lägsta vinstchansen, jag vet inte riktigt hur den där procenten räknades ut, men före just USA, England 1950, och sen var det väl Schweiz som slog Spanien 2010. Ja.
Och tittar du på resultatet i paus, 1-0 Argentina som fick ett gäng mål bortdömda också av olika skäl, så det är klart att då var nog inte oddset i några 8% inte. Det var väsentligt lägre. Ja. Det är alltså en superknall med alla ingångsvärden. Nu kryssade ju Mexiko och Polen sen, de spelar ju 0-0 i samma grupp, så Argentina har ju fortfarande inte så långt efter, utan de behöver plocka fram sina 3 poäng. Viktigt att säga till alla lyssnare, viktigt att säga till dig Tommy och till mig själv, tänk på, inbördes möte räknas inte före total målskillnad. Nej. Det är ett FIFA-mästerskap det här, så total målskillnad är först, och det gäller att ha den som baktanke också.
Och det blev ju någon slags VM-rekord på ett annat sätt i den där matchen också, för jag vet inte om det har hänt tidigare att man har fått 3 bortdömda mål för offside på 25 minuter. Inom 25 minuter, det fick alltså Argentina. 3 bortdömda mål för offside. Och det är ju ett resultat av det nya vi upplever här i VM. Och jag har en tanke om vad det här kommer leda till lite grann sportsligt. Men först, Lasse, om vi bara ska försöka reda ut, hur fungerar offsiden nu under VM?
Nu har man någonting som kallas för semi-automatiserad offside. Och det innebär att det finns ett chip i bollen. Parallellt med det så finns det, ja, jag vet inte hur många punkter på varje spelare som registrerar var någonstans spelarna befinner sig när bollen slås 2 gånger i sekunden, tror jag. Vilket innebär att man på en halv sekund exakt kan se var de befinner sig någonstans, eller om det till och med var ännu tätare. Vilket innebär att de i varrummet när bollen slås kan följa den här semi-automatiserade offside-delen och tala om för den assisterande domaren att det är offside, höj flaggan. Så man har ju försökt utveckla det här systemet.
Och en annan sak med det som jag inte har hört så mycket om, men som jag verkligen tror, det är att storlagen, storklubbarna, de mäktiga nationerna, de kommer att förlora på det här. Argentina hade aldrig fått 3 bortdömda mål för offside på 25 minuter på den gamla tiden när det var en mänsklig domare bara som gjorde bedömningen. Då kom ju alla andra aspekter in. Nämligen att oh, det kommer bli sånt liv i Argentina, den där mäktiga stornation och så vidare. Och Saudiarabien, de kommer nog inte stöka så mycket som det blir. Som vi vet också i storklubbar. Storklubbar i Allsvenskan, storklubbar i olika ligor. De får en del domslut med sig för att man vet att det blir mer livat om de anses vara bortdömda. Så de här tre offside-målen på 25 minuter hade inte hänt med det gamla upplägget. Och det gör att det kommer bli, tror jag, apropå den här listan på skrällar som inte är så många i VM-historien, kommer bli fler sådana här skrällar i framtiden med anledning av de här domsluten. Det är en tanke jag har.
Jag är helt enig. Det vill säga publikens möjligheter, för det kan läggas till, publikens möjligheter att skrika till sin straffspark eller påverka, som du säger också, att det kan inte vara den tredje offsiden här nu på 20 minuter eller vad det var, utan då håller jag nere flaggan. Så att jag tycker du har helt rätt. Och grejen med offside, ju mer man driver på den här, är ju att det är ju offside eller inte. Det är ju en ja eller nej relation. Det är ju liksom inte att vi ska avgöra den med känsla, utan antingen är du på rätt sida eller inte. Kan man automatisera det här och snabba på tekniken, så behöver det alls inte vara dåligt, tvärtom.
Däremot kan man ju fundera på, verkligen tycker jag, den tagning som du har haft på offside-regeln tidigare, med tanke på nu att allt kommer att hittas. Lite millimeter på fel sida kommer att hittas. Att man då ska justera offside-regeln. Jag vet inte om det har varit tal om det, eller bara du som har haft den tagningen, Lasse, nämligen att man skulle då kräva att egentligen hela spelaren är framför försvarsspelaren för att det ska kunna bli offside, och inte bara att det räcker med att en liten centimeter utav kroppen, att man helt enkelt ändrar regeln nu när man kommer kunna hitta allting som tidigare missades.
Mm. Arsene Wenger, den tidigare Arsenal-tränaren, driver ett sådant projekt under FIFA.
Uppdrag av dig?
Det är någon svensk liga till och med, tror jag, som är uttagen som test, där man ska testa just det här systemet. Där
det alltså innebär att... Det är ju Konfyra Norra, eller?
Ja, man vet inte, vet du, vilken grej. Kommer de helt plötsligt till Skogsvallen i Luleå, vet du, och installera. Nej, men alltså, och det du säger är viktigt att säga. Offsiden nu innebär att minsta lilla del av kroppen är på fel sida, då är det offside. Alltså du kan ju få offside på en tåhätta eller en knäskål eller vad det nu är. Här ska man alltså göra om systemet och säga att minsta lilla del av kroppen har kontakt med den senaste spelarens linje. Mm.
Då är det inte offside.
Då är det inte offside. Och då blir det en helt annan, och då blir det en helt annan variant av det. Vilket innebär att vi kommer ifrån de här som vi uppfattar millimeterbedömningarna. De blir ju fortfarande kvar, men det blir ju ändå mer naturligt när man vill släppa de här situationerna lite mera. Så den delen tror jag är ganska bra. Sen tror jag ju att vi går mot en hel automatiserad. Det vill säga att den assisterade domaren som springer med flagga kommer inte vara aktuellt. Utan istället kommer huvuddomaren i klockan. När bollen är över mållinjen nu i så kallade goal line technology, då får ju domaren ett besked i klockan på armbandet som säger mål. Och då blåser han mål. Han kommer ju ha en annan klocka på andra armen som säger offside. Ja, då blåser han offside. Det behöver inte springa någon med en flagga där, va? Så inför du kanske två domarsystem istället med lika värde på planen som rör sig nära spelet och bedömer straffsituationer, frisparkar och alltihopa det här. Och så har de en tredje domare i varummet som sitter bara och säger till domaren straff. Och då blåser han. Brrr! Straff. Behöver inte springa och titta på TV.
Sporthuset har fortsatt ett samarbete med vännerna på Hantverksdata. Ni vet, affärssystemen, de webb- och appbaserade som förenklar din vardag. Om du hantverkar alltså i alla fall. Så du får tid till det viktigaste, nämligen hantverket. Och kanske fotbolls-VM just nu, för att med de här smidiga affärssystemen så finns det ju möjlighet att få mer tid till att titta på fotbolls-VM. Och vi har tillsammans med Hantverksdata skapat en liten intern tippning. Och då är det fyra personer med, och du är med, Lasse, utan att egentligen veta om det än så länge. Men du kommer få tippa nu. Jag tror ju med hjärtat i alla fall att Brasilien vinner. Vi får se vad det blir för delbesked här mot Serbien i den här premiärmatchen. På Hantverksdata så tror Haris Laitinen, vi träffade ju honom för en tid sedan, den gamla Hammarby mittfältaren med över 100 allsvenska matcher innanför västen och som alltså jobbar på Hantverksdata som säljare. Han tippar, och nu ska jag säga, han skickade ju in det här då innan Saudi-matchen i och för sig, Argentina. Och sen har vi då David Alihed som också jobbar på Hantverksdata och som är inblandad i vårt samarbete, och han tror att Danmark kan skrälla. Också skrivet före Danmarks inledande 0-0-premiär. Och komma långt, skriver han. Jag vet inte, men vi får tolka det som att han tror att Danmark ska kunna vinna VM-guld till och med. Och du då, Lasse?
Jag har ju sagt Frankrike tidigare. Passar inte till Haris Laitinen där, men alltså fakta ifrån den skrivs ju egentligen först efter finaldagen. Därför att om Lionel Messi ändå står där och lyfter FIFA-pokalen, den stiliga, när Argentina blir världsmästare, då kommer inte så många egentligen prata om den där Saudi-grejen. Men dundrar de ut här i gruppspelet Argentina, då kommer det bli en helt annan sång skriven. Men jag skulle ju säga Frankrike då, nu har ju de extremt mycket skador. Eller extremt mycket, men en hel del i alla fall. Benzema, världens bästa spelare, guldbollenvinnaren 2022, skadad, borta ur truppen. Men får de ju hålla det här de har nu någorlunda intakt, då kan det bli något. Sen vill jag återigen säga att jag tror att Jude Bellingham blir turneringens store lirare. Vilken fotbollsspelare! Wow!
Det är några tankegångar. Ni har säkert fler tips där ute till oss. Vi tackar Hantverksdata för att ni bygger Sverige och sporthuset. Hantverksdata.se, där finns mer information.
Högt i tak i sporthuset.
Hur var det, Tommy? Jag har ju sett bilderna, jag kunde inte vara där, men tidernas hockeygala, Svenska ishockeyförbundet, firade ju sitt 100-årsjubileum den 17 november, och vi ska väl ifrån den här podden också säga till Svensk ishockey stort grattis. Och det var ju en gala som mycket såklart handlade om Börje Salming. Hur var det att vara där?
Ja, det var en känslomässig berg-dalbana och en av de starkaste känslomässiga upplevelserna jag varit med om när det gäller en gala, utan tvekan. Förmodligen den starkaste med anledning av Börje Salming. Ska återkomma till det, men vi kan väl dra igenom priserna, för det var ju häftigt att alla var där. Inte alla, men stora delar av den svenska hockeygräddan genom åren var ju på plats. Såg inte Mats Sundin, jag tror att han var sjuk, fick vi besked om. Men annars då, priserna. Tidernas målvakt Kim Martin Hasson och Henrik Lundqvist. Tidernas back Gunilla Andersson Stampes och Niklas Lidström. Tidernas forward Erika Holst och Peter Forsberg. Och sen då det största priset på individuella sidan. Tidernas spelare Kim Martin Hasson och Niklas Lidström. Kim Martin var ju helt överlycklig där nere. Helt förbryllad över att hon kunde ha gjort det där avtrycket. Och jag har jobbat med henne de senaste OS-turneringarna som expert. Och det är en härlig person, och det var härligt att se hennes glädje. Lidas då, kärleksbombad förresten i avsnitt 334 av Sanny Lindström. Och han fick ju ta emot ytterligare ett pris, Lasse.
Ja, precis, ja. Till Kronor OS från 2006, Turin. Vi var ju där och satt och kommenterade sida vid sida med Lars-Gunnar Jansson. Och motiveringen från juryn den gången var Tre Kronors enda titel i en turnering där alla de bästa spelarna var tillgängliga kom i Turin OS 2006. Här förenades två gyllene generationer. 70-talisterna med Lidström, Forsberg, Sundin, Alfredsson och bröderna Jönsson, och 80-talisterna med Lundqvist, Zetterberg och tvillingarna Sedin. Jag får gåshud faktiskt när jag läser upp den där motiveringen. Och där var ju Lidas också med.
Och främsta intryck ifrån galan, det var ju där någonstans på slutet, så som det ska vara på en gala. För ganska tidigt fick vi ju reda på att Börje Salming var på plats. Han satt i en loge länge. Hur han nu på något obegripligt sätt hade lyckats med, som vi pratade om i sporthuset förra veckan, var med om de här dubbla hyllningarna i Toronto. Ta sig tillbaka i det fruktansvärt sjuka tillstånd som han är inne i. Ta sig tillbaka och sen vara på plats då i Avicii Arena Globen och vara med om det här också. Och det här var ju det sista då som, ja, det känns ju jobbigt att säga det sista, för det är ju verkligen det vi pratar om, känns det som. Det sista, det sa ju också hans fru Pia Salming efteråt, som de gjorde utav den här sorten nu. Nu vänder de sig inåt till familjen. Men jag satt alltså vid scenen, alltså bakom scenen, men nära scenen, där de hade, de som vann priserna hade ryggen mot mig, och det blev extra starkt när Börje kom in där. Det var hela familjen där, det var barnen och det var Pia. Och när jag satt bakom, hur man, det blev så starkt när man kunde se hur de höll om honom med armarna, de höll uppe honom. De som var närmast höll honom hårt så att han inte skulle ramla. Det blev liksom både bokstavligt och bildligt hur vi håller uppe varann. Och sen han gjorde den här hjärtsymbolen då, hur han kämpar fram händerna och gör den här hjärtsymbolen. Det var ju helt, det var ju någonting man aldrig kommer glömma, utan tvekan. Och jag tycker också det var mäktigt när Lidas hade sitt tal för att han hade blivit århundradets spelare, eller tidernas spelare. Hur han också inledde det. Vi kan väl lyssna på det och sen också en del utav den. Det var ju långa, det var ju flera minuter långa ovationer när Börje kom in.
Tack så mycket. En fantastisk ära att stå här ikväll och ta emot det här priset. Det är så otroligt många som man vill tacka, som har hjälpt mig i min karriär. Och den första som sticker ut är ju min idol när jag växte upp. Han var här på scen alldeles nyss, Börje Salming. Jag växte upp i Avesta och lekte hockey, var på naturisen och allmän åkning. Då lekte jag att jag var Börje Salming. Det var min idol. Det var Börje som jag ville bli. Så Börje, vi tänker på dig och vi finns här för dig. Tack Börje.
Tack så mycket. Först och främst så vill Börje tacka för det här priset från NHL. Det är en stor ära för honom att få ta emot det här priset. Hans kärlek och passion till sporten hoppas vi kan fortsätta och inspirera hockeyvärlden och framförallt ungdomar. Börjes ledord har alltid varit: ha alltid kul och ge aldrig upp. Sen vill vi, hela familjen, Börje och jag och hela familjen, alla barn här, vi vill tacka för all den värme och kärlek som hela svenska folket och Kanada har givit oss den här tiden som har varit så svår. Börje hälsar att han älskar er alla.
Oerhört gripande och fint, och jag tror avgörande viktigt i svenska folkets hjärta och själ att få chansen att visa den här värmen och uppskattningen och ovationen och hyllningen till Börje Salming. Och så tror jag det har en oerhörd betydelse för familjen. Börje förstås, men för hela familjen. Och tjäna det här massiva stödet. Oerhört starkt. Oerhört starkt.
Mm, och det pris som Börje fick, det var ju NHLs hederspris. Det var ju också NHL-representant där och delade ut det. Dessutom så blev ju då, apropå utnämningar, framröstad av tittarna under kvällen, så blev ju inte helt oväntat, apropå vårt avsnittsnamn 291 i sporthuset, när vi träffade Börje, de stående ovationerna i Canada Cup 76, utsedd till tidernas ögonblick i den svenska hockeyhistorien. Och det blev ju såklart, alla som jag träffade efteråt var ju i, men hela den här grejen med Börje, man minns ju knappt något annat efteråt, utan det gjorde ju att den här galan blev, även om det är sorgligt, så blev det ju faktiskt en succé.
Det var ju ett pris till på tidernas hockeygala, och det vill vi gärna uppmärksamma. Och då får du gärna ta över här. Varsågod Tommy.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Här är Vinnerstadt, hallå, och här är en underbar stämning. Det är ishockeyspelare som gråter, det är ishockeyspelare som jublar och som sjunger. Kan du sjunga något, Tommy?
Ja, jag har i alla fall försökt på något sätt att sjunga.
Det var fantastiskt.
Ja, det är klart, man fattar inte. Jag är inte ens tordast drömma om VM-guld. Men här står vi nu.
Du har en lång, trots din ålder, lång idrottsledare karriär bakom dig, men där måste stå allting. Ja. Vågar du titta på matchen Sovjet sitter tillbaka?
Jag satt i omklädningsrummet och sen när jag var på väg tillbaka så var det 2-1. Sen gick jag ut.
Grattis från hjärtat, Tommy Sandlin.
Tack för det.
My name, Tommy Sandlin.
Tommy Sandlin prisades som tidernas bästa coach. Juryn lyfte hans förmåga att tänka i nya banor och utveckla hockeyn. Priset togs emot av Tommys son Thomas.
Tommy Sandlin prisad som tidernas coach på tidernas hockeygala. Vilken passande ingång vi fick på den här kärleksbombningen. Att det skedde efter att vi dragit Tommy Sandlin ur kärlekspåsen förra veckan före den där galan. Hockeyprofessorn blev hans smeknamn. Född 1944 i Hemlingby utanför Gävle, avled 28 december 2006. I 38 av sina 62 levnadsår så var han ishockeytränare. Förbundskapten för Tre Kronor i två olika omgångar. VM-guldet i Wien 87, höjdpunkten. Ni hörde nyss guldintervjun från Wiener Stadthalle gjord av Agne Jälevik i Sveriges Television efter att Tre Kronor alltså brutit en 25-årig VM-guldtorka, ledde till bragguldet och kortege och hyllningar i Stockholm efter hemkomst. Annars då, 7 SM-guld för två olika klubbar, 6 i Brynäs och 1 för Modo. Och vi har ju hört väldigt mycket, vi som har funnits inom ishockeyn inifrån om Tommy Sandlin, men inte kanske så inifrån som vi ska få göra nu, för den här gången tänkte att vi skulle till den absoluta kärnan, nämligen hans familj.
Sporthuset ringer upp.
Ja, men då ska vi se här om allt går som jag hoppats, att vi har med oss Tommys dotter Lena Sandlin. Hallå Lena.
Hallå, hallå.
Ja, bra, du är med. Vi lyckades koppla upp dig här på något magiskt sätt ifrån... Du är långt borta i Indiska oceanen, eller?
Jajamän, jag sitter i Zanzibar i stekande sol.
Och du gick in för vår skull och för att prata om Tommy, underbart.
Ja, det känns fantastiskt roligt.
Ja, och det passar ju bra också. Jag vet inte, hur tog du emot det? Var du där borta redan då när han nu på hockeygalan häromdagen bara när vi spelar in det här blev utsedd till tidernas coach i svensk ishockey?
Jag satt faktiskt på planet på väg till Zanzibar då. Det är klart man blir jätteglad och man blir rörd över att så många människor ändå uppskattar och ser det han har gjort med under hela sitt liv. För han levde ju verkligen för ishockeyn. Det var hans hjärta genom hela livet.
Ja, men kan du inte berätta lite mer om just det? För det är det jag är lite intresserad av också. Jag menar, det finns ju massor av hockeyspelare och vi journalister och tränare som uttalat sig om Tom, och jag själv intervjuat honom flera gånger som ishockeytränare, och man har upptäckt ju den eftertänksamma och känner till den nydanande hockeyprofessorn som man kallades.
Ja, men precis.
Hur vill du beskriva din pappa?
Pappa var väldigt, väldigt kärleksfull, väldigt positiv, och vi hade väldigt mycket samtal inom familjen. Vi satt ofta och pratade om samhällshändelser, samhällsutveckling, värderingar, människosyn. Så det finns ju väldigt mycket som har gjort oss barn till de som vi är utifrån de här samtalen som vi alltid har haft. Sen kunde det bottna i en diskussion om hockey, men där värderingar, människosyn alltid kom in i samtalet ändå. Mycket etik och moral, rättspatos. Han hade en unik förmåga tycker jag genom att se andra, vart de var i livet och vilken potential de hade att gå vidare och framåt och utvecklas.
Ja, vad fint att det också gällde inom familjen, för att man är verkligen uppfattat honom så som hockeytränare. Men för jag tänkte på det, han har ju haft sådana här citat som att livet, det är tiden mellan matcherna.
Ja.
tror jag sa det. Och det kan ju andas liksom att oj, här har vi en som jobbar mycket. Hur mycket hinner han med familjen?
Ja, fast vi gjorde mycket tillsammans. Du vet så här, efter torsdagsmatchen då skulle det analyseras på video under fredagskvällen, så det gjorde vi ju tillsammans i familjen. Så vi var ju väldigt...
Tillsammans i familjen?
Ja, vi var väldigt involverade allihopa, ja. Och framförallt min mamma Birgitta. Det var många beslut som hon var involverad i. Jag vet att vid något tillfälle så var han osäker på vilken målvakt som skulle stå. Och de två diskuterade sig fram till ett beslut.
Det låter helt otroligt. Ja, men vad kul. Det var inte att det skar sig kring att, för jag menar, han måste ha jobbat väldigt, väldigt mycket.
Det gjorde han, men han var alltid väldigt närvarande. Även om han reste en hel del och var borta med landslaget och sådana här saker, så visste vi att 9:30 varje kväll så ringer han.
När jag var på hockeygalan häromdagen så träffade jag en del av hans gamla adepter. Bengt-Åke Gustafsson var ju där och Anders Eldebrink och company som var med i guldlaget 87, och de pratade väldigt varmt om Tommy, och ett ord som kommer fram ganska mycket är inkännande.
Ja.
apropå inkännande, så Anders Eldebrink sa så här när jag pratade med honom.
Ja, jag tyckte om Tom. Jag tyckte om honom som människa, för att jag är morgonmänniska. Jag går alltid upp tidigt på morgon. Och jag var alltid ner vid frukost först. Då satt jag och pratade med Tom. Han pratade bara hockey. Så jag fick ju reda på mycket. Han frågade mig och vi satt och stötte och blötte. Så att, vi hade en jäkla bra relation, jag och Tom.
Men det mest signifikativa, om vi ska sammanfatta Tommy Sandlin, vad var det som utkristalliserade honom? Det här var Tommy.
Han var eftertänksam och vi fick stryk av ryssarna på en match på Göteborg, kom jag ihåg en gång. Jag satt och berättade vad han kände i matchen. Mm. Och det han sa under matchen var precis som jag kände.
Häftigt.
Ja, så jag hade
samma pricka känsla.
Ja, han hade samma känsla hur vi kände. De gjorde 1-0, vi sjönk ner, och 2-0 hur det var. Och vi kom tillbaka 2-1 och liksom hur vi skulle spela, hur vi skulle göra, hur vi skulle uppträda. Och vi kanske skulle ändra vår strategi. Så det var liksom som ett schackspel när han var med. Han var jäkligt... Jag tyckte han var före sin tid och jag har lärt mig jättemycket av Tommy.
Han sökte ju hela tiden nya infallsvinklar för att kunna utveckla idrotten och utveckla individerna. Och det var ju det som var så spännande. Jag vet att han läste mycket basketböcker, gjorde om basketövningar till hockeyövningar. Så han ville hela tiden utvecklas, komma vidare, göra det bättre och bättre.
Han blev ju ikonisk, apropå det pris han fick nu när Tre Kronor 1987 vann VM-guld. Då måste du ha varit, nu ska jag säga, 18 år.
Ja, precis.
Bengt-Åke Gustafsson. Åh, vad stark han är där igen. Albelin, och det är bra spelat. Och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh, vilket underbart tidsläste. Thomas Sandström, och det är Bengt-Åke som ligger bakom igen.
Fortfarande sån känsla att höra det där målet. Vi som var med om det här klassiska målet när Tre Kronor i VM 87 sent kvitterade mot Sovjet, Thomas Sandströms 2-2. Och vi hörde lika ikoniska kommentatorsduon Arne Hägerfors och Ankan Palmström. Första gången på 10 år som Sverige inte förlorade mot omöjliga Sovjet med superfemman Fetisov, Kasatonov, Krutov, Larionov, Makarov och alla andra stjärnor. En förlustrad var alltså på 18 raka mästerskapsmatcher, VM, OS, Canada Cup mot Sovjet bröts och ledde till att Sverige sen blev världsmästare med Tommy Sandlin som förbundskapten och med Curre Lindström vid hans sida. Och Sverige hade ju faktiskt sin egen superfemma på isen där när målet kom. Tommy Albelin, Bengt-Åke Gustafsson, Thomas Sandström, Håkan Loob och så då Anders Eldebrink, som vi kan höra här igen från vårt mingelsurr på hockeygalan om hur Sandlin egentligen gjorde för att få bukt med ryssarna, för det var ju verkligen han som fick det. Senare också på hösten 87 i Canada Cup och i VM 90 då Tre Kronor vann också enskilda matcher mot Sovjet för första gången på länge, länge.
Just taktiskt sett hur vi skulle spela med, utan puck speciellt, för ryssarna hade ju pucken med till. Även då hur man kände sig efter en förlust, hur man skulle bearbeta, man skulle liksom bygga upp sig för nästa match. Vi skulle förbereda oss på uppvärmningen. Vi såg ju ryssarna värmde upp före matcher i omklädningsrummet. Vi gjorde ingenting på isen och värmde upp i omklädningsrummet. Han forskade ju alltid där.
Nej, men det var ju en enorm glädje när man lyckades vinna över ryssarna. Det var ju magi. Det hade ju knappt hänt de senaste år. Alltså det var ju många, många år där de var verkligen dominerande, Sovjetunionen. Så det var ju hur stort som helst.
Ja, och som Anders Eldebrink var inne på när vi pratade, att det här att spelare för spelare så var Sovjet nästan på varje position bättre än Tre Kronor, även när Sandlin lyckades utmanövrera Tichonovs demonbygge till slut. Så det här ledarskapet, vad baserades det på? Vad var grunderna i det, skulle du säga, Lena?
Men att vara en bra ledare, det handlar ju om att få med sig andra människor. Och då handlar det inte om att vara chef och stå och peka med hela handen. Utan det handlar om att få människor att må bra i en grupp, så att gruppen tillsammans presterar mer än vad de enskilda delarna skulle göra. Så det handlar om att se människor, lyssna in och ge rätt förutsättningar.
Var det det som var Tommy, att se människor?
Ja, det tycker jag. Han såg... Han kunde ju se på en spelare att den här spelaren har det tufft hemma och därför inte presterar på topp. Så att vi hade ju ofta spelare hemma, spelare med sina flickvänner och fruar och barn, där han satt ner och pratade med dem för att hjälpa till att lösa den privata situationen också.
för några år sedan så var det en kille, någon av de här äldre spelarna som ringde och hade problem. Trots att vi inte hade haft daglig kontakt på många år så hade han förtroende för mig. Och när vi fick prata ut om det här och jag kände att jag hade gjort någonting för någon annan, jag kanske rent av hade betytt något för en annan spelare. Det var en helt annan typ av känsla efter det här telefonsamtalet, och det kallar jag för djup tillfredsställelse. Det är mycket, mycket, ska vi säga, mera känsla i det än att ha vunnit ett guld, ett vunnit någon enstaka match.
Det kunde ju handla allt om att mamma hade hamnat på äldreboende eller att det knakade i äktenskapet eller någonting sånt. Men där fanns ju mamma och pappa hela tiden. Jag vet inte en helg under min uppväxt som vi inte hade spelare och deras sambofruar med sig.
En samurai som går ut i en kamp, han får ju inte vara rädd. Han får inte ens vara rädd för döden. Går vi ut idag och är rädd för att förlora, jag menar, då kan inte vi göra vårt bästa. Ishockey är ett sånt spel där förlusten hör till.
Ja, men när Sandlin gör sitt oväntade samurai-tal där liksom, när vi tror att vi kommer på en vanlig samling inför match och pratar lite detaljer av vilka som spelar ihop och lite sådär, så kommer han med något helt annat. Vi kände oss ganska oslagbara efter det.
Samurai-talet, ja, som ledde till SM-guld. Andreas Dackell där, svensk mästare i Tommy Sandlins guldlag 93. Tommys sista SM-guld utav totalt 7 alltså. Det var ju då Brynäs vände 0-2 i matcher i finalserien då mot Luleå i bäst av 5 till seger efter det här med samurajerna. Minns du det här, Lena, eller?
Oh ja, han läste otroligt mycket samurajböcker under en tid. Ja, men jag har ju också hört hur de berättar hur tagna de var efter talet, att de kom ut och kunde inte förlora. Inställningarna, om du som samurai ska kunna lyckas med det du ska göra och utsätta dig för de faror och sådana saker, där kan man hitta mycket när det gäller just den mentala biten, inställningen. Och det är väl det de vittnar om, killarna som var med om det här, att när de kom ut från att ha lyssnat till det här talet så kände de att de kunde inte förlora, det var bara vinst som gällde. Och det är ganska typiskt pappa faktiskt. Även vi barn har fått vara med om såna här tal.
Det är så, eller?
Kanske inte just om samurajer, men för att få oss att tänka rätt.
Ja. Mm. Och sen kom ju det jobbiga som hände då för 16 år sedan. Och hur har du tagit dig vidare från det? För med tanke på den historia som du berättar om kärleken inom familjen, att Tommy alldeles för tidigt försvann då redan som 62-åring när han avled.
Ja, nej, men pappa är fortfarande väldigt närvarande i hela vår familj. Vi pratar om honom mest hela tiden. Vi funderar, vad skulle han ha tyckt? Vad skulle han ha sagt? Jag har ju det ganska mycket som rättesnöre i mitt liv idag. Jag pratar ofta med pappa när jag har en utmaning eller jag har ett problem. Och hör honom svara mig. Eftersom jag vet vad han stod värderingsmässigt och... ja, hur han skulle ha uttryckt. Så att jag pratar ofta med pappa. Så han finns kvar.
Ja, helt underbar berättelse, Lena. Och man är ju fortfarande lite spänd på vilken målvakt var det morsan valde.
Ja, precis. Det håller vi inom familjen.
Du, stort tack för att vi fick prata med dig och tillbaka till strandkanten nu.
Ja, men du, stort tack. Det ska jag göra. Ha det så bra.
Tack så jättemycket.
Han var ju helt enkelt professorn. Det var hans ord som var vägen fram för ishockeyn. Sen blir man ju oerhört glad över dotterns beskrivning. Mm. Zanzibar, alltså, är ganska bra ändå att hon... Bra ljud! Att inbilla mig att det skulle vara lite tuffare att höras därifrån. Men, ja, exakt. Ja, men vilken om den kärleksfulla pappan alltså... Och hur de hanterat. Men det är nog så. Alltså även professorer kan ta intryck som inte är baserade på strikt hockeykunskap i det här fallet då. Jag menar, diskussionen om vem som ska stå i mål med frun exempelvis. Alltså det är ju inte säkert att frun hade steg 100 i kursutbildning i hockey, va?
Nej.
Och hade kanske inte tillgång till all exakt statistik heller, utan det fanns något annat som påverkade. Det är oerhört fascinerande och härligt att få, i tider utav att svensk ishockey fyller 100 år, få uppmärksamma och applådera tidernas coach, professorn själv.
Och från den kärleksbombningen Lasse, välj påse. Du ser dem här på bilden från Qatar. Ska jag gissa att det blir... Jag vet inte, du får välja. Men med tanke på bakgrunden till detta fotbolls-VM i Qatar så ligger väl den svarta påsen nära till hands, eller?
Ja, verkligen. Och därför känner jag så här, låt oss balansera. Så du får dra en kärlekslapp.
Ja, det blir så. Ja, okej. Ja, det var lite oväntat.
Jag vet att jag chockar dig.
Ja, verkligen. Det var lite oväntad vändning. Men
jag kände det själv faktiskt.
Jag tar upp två lappar här. Utav olika...
Det var allt fint som upplevdes under tidernas hockeygala. Ja. Som gjorde att vi...
Det är en grön och en gul. De är faktiskt rätt snarlika. Ja. Men det är en grön och en gul. Grön eller gul?
Det säger jag inte, men jag säger att jag vill ha den som du håller i din högra hand.
Min högra hand, det är den gröna.
Och här får vi besked om en stor lirare i fotboll, ja. Han har gjort tidernas läckraste mål i EM-sammanhang 1988.
Ja, Nederländerna, Marco van Basten.
När Nederländerna, just det, spelade mot dåvarande Sovjetunionen.
Marco van Basten. Alltså,
Marco van Basten.
Han blev ju söndertrasad av skador. Och, så slutet av hans karriär blev ju lite olyckspåse på honom. Men finalen 1988 är en av de starkaste fotbollsupplevelserna faktiskt på internationella scenen som jag har varit med om. Jag tyckte det var oerhört det här med Schullit och van Basten. Så det blir häftigt nästa vecka när vi ska hugga tag i Marco van Basten. Nu närmar vi oss vår avslutning, supporterhymnen. Och Jane Howarth som önskade Wales hymn, minns du Lasse förra avsnittet? Wales som inledde hur? I sin första VM-match på 64 år.
Ja, de kryssade USA 1-1. Ja. Det var ju Gareth Bale som kvitterade på en straff. Kymry vill de ju heta istället.
Ja, precis. Det hörde Mikael Häggström av som en av våra lyssnare. Han var i Cardiff för en vecka och ett namnbyte till Kymry är på gång. Men för tidigt för detta VM. Men Jane, hon skriver uppföljande till förra veckans önskning. Att den nya Prince of Wales, han är ju det, Prince William. Han är ju Prince of Wales. Han är också president i det engelska fotbollsförbundet, FA. Han besökte engelska landslaget för att önska dem lycka till. Och det blev ju då skandal som han är Prince of Wales. Det är inte lätt att vara brittisk.
Nej, det där med samväldet. Alltså den Storbritannien, United Kingdom och samväldet. Notera att Australien bytte nationalsång från vad som nu är då God Save the King. Så sent som 1984. Då hette det ju God Save the Queen för Australien, men då kom deras egen.
Och nu när du ska iväg, Lasse, för att den här torsdagen kommentera Brasilien-Serbien, då är det för mig så att VM börjar på riktigt.
Hur blir det den här dagen när Sporthuset kommer ut med Portugal och med Brasilien som möter Serbien på finalarenan för övrigt?
Och då får vi lite blågult ändå, för visst är det ändå så att vi saknar Sverige väldigt mycket. Men i skymundan, vi ska säga det, så vann ju faktiskt Sverige årets två sista landskamper. Ett annars väldigt mörkt landslagsår, en av de mörkaste på länge. Det blev ju seger mot VM-laget Mexiko ju. Så Sverige lyckades bättre än Polen. Kanske lite svårt att jämföra, va? I ett genrep jämfört med en VM-match. Men Sverige vann i alla fall mot Mexiko. Och sen mot Algeriet också. I Malmö spelades ju faktiskt den matchen. Och supporterlåten kommer från Mikael Andersson. Han vill peppa upp oss då med mästerskapslåten Explodera av Staffan Hellstrand. Jag tror att det var inför EM 2000. Där Lasse är med på ett hörn med ett av många förträffliga referat på den tiden på Radiosporten. Vad tror du om det?
Det låter alldeles utmärkt. Den officiella låten år 2000 var ju för övrigt Martin E-Type Eriksson, va?
Ja, som så den internationella officiella.
Ja, det var den internationella. Så att det här blir ju tung svensk prägel över i dessa VM-tider. Det känns ju riktigt, riktigt upplyftande.
Vi exploderar på det sättet och så ska vi höra vad det blir för referat då från dig, Lasse, när vi släpper över till det. Vi hörs igen om en vecka. Hoppas du kan vara med då igen om vi lyckas koppla upp på det här härliga sättet från Qatar då igen.
Ja, vi kämpar. Tack så länge.
Eller bra. Hej då.
Ja, hej hej.
Vi har gått en lång, lång väg.
Vi har gått en lång, lång väg.
Vi ska gå här länge till.
Vi ska gå här länge till.
Vi ska gå så långt det går.
Mycket längre än vi får.
Vi ska gå så långt vi kan.
Vi ska gå till blotten kan.
En, två, explodera. Oh. Go get out.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.